Katarina Evelöv läser Ensamma hjärtan och hemlösa hundar av Lucy Dillon i översättning av Ann Björkhem.
Kapitel 1. Första veckan i februari hade Rachel Fielding ett riktigt glamoröst jobb som PR-konsult för ett antal internetföretag. En älskare som gav henne blommor med jämna mellanrum och klädde sig snyggare än hon själv, städhjälp och en hy som var 3 år yngre än hennes biologiska ålder, 39. Men veckan därpå hade hon i en handvändning förlorat både sitt livs stora kärlek, sin lägenhet i Chiswick och sitt jobb. Samma morgon hade hon också hittat sitt första silverstrå som lyste som en stoppsignal i hennes tjocka svarta hår och fått ett sms från sin syster Amelia som förebrådde henne för att hon hade glömt bort systerdotterns 5-årsdag. Hon skrev: "Bara för att du själv inte har barn får du inte vara hur jäkla egotrippad som helst." Att bli sviken, att förlora jobbet och att hitta sitt första grå hårstrå var 3 onda ting i sig. Men att de sammanföll i tiden blev för mycket, till och med för en som var van vid att framlägga även usla fakta på ett tilltalande sätt. Det enda Rachel ville, intensivt längtade efter, det var att få ligga platt på mage i soffan med en assiett gräddlikörglass framför sig och lyssna på Joy Division. Men istället så satt hon på ett advokatkontor i Longhampton, en småstadshåla där möjligheten att handla specerier på nätet fortfarande var något av en upplevelse, och lyssnade på en föreläsning om arvskatt hållen av en äldre man som envisades med att kalla henne Miss Fielding och sig själv undertecknad. Rachel hade just ärvt vad Gerald Flint till undertecknads glädje måste kalla en ansenlig fastighet. Men det enda hon tänkte på just nu var det faktum att hon, liksom sin framlidna moster Dart, nu kunde se fram emot en grå ålderdom full av hundhår och färdiglagade middagar för en. Så fort hon försökte koncentrera sig på sin nya roll som testamentsexekutor och arvtagare till i stort sett hela Dots dödsbo, bestående av ett hus, ett stort hundstall och ett oöverskådligt antal hundar, gled Olivers ansikte med de mörka ögonen förbi hennes inre syn likt en smärtsam skärmsläckare. Hans min när hon la fram kvittorna hon hittat på bordet. Först chock, sedan rädsla och sen, vilket var det allra värsta, en glimt av något som hon nu insåg var självbelåtenhet. "Har ni tappat tråden, Miss Fielding?" Rachel ryste till och tvingade sig att fokusera på vad hon höll på med. "Skärp dig," sa hon till sig själv. "Det där är över nu. Du är hos en advokat. Detta är viktigt." "Nej då, Mr. Flint," sa hon och knackade med pennan mot kollegieblocket. "Ja, det vill säga jo. Kan ni tala om för mig precis vad jag ska göra? Som testamentsexekutor, alltså." Gerald satt vid skrivbordet under ett stort ateljéfotografi av sina 4 tämligen glosögda barnbarn. Till höger om honom satt en blond flicka i 25-årsåldern, Dots hundskötare. Och bredvid henne på golvet satt en svartvit border collie med moloken uppsyn. Rachel hade glömt varför hunden var med, men Dot hade ju varit känd för att ha fnatt på hundar. Fnatt var Rachels mors korthuggna diagnos. Rachel själv tyckte inte att det var så farligt med den saken, med tanke på moderns eget städdille. Det var ju faktiskt möjligt att jycken var något slags medexekutor. Gerald tog hennes Oliver-inducerade tankspriddhet som ett utslag av sorg. "Ja, det är mycket att få grepp om. Men undertecknad är ju här för att hjälpa er, Miss Fielding. Ska jag ta om det från början?" Rachel vände blad i blocket. Hon råkade slå upp den sidan där hon dagen innan hade skrivit en ursinnig att göra-lista. Packa, magasinera grejor, fixa med nycklarna, beställ en resa.